Tack så mycket. Tack så mycket för det. Ni anar inte vilken syn detta är. Att få kliva upp här och titta på er alla, det är helt magiskt. På riktigt. Sen undrar man ibland vilka utmaningar man utsätter sig själv för. Kliva upp på en scen efter Lars Winnerbäck. Hur smart är det? Men å andra sidan, så mycket bättre stöd kan man faktiskt inte få. Jag berättade för Lars att ibland när man sitter och ska signera brev, speciellt barnbrev, så kommer de en masse. Och så slår jag på lite musik emellanåt. Och så signerar jag brev. Och så blev det Winnerbäck. Och så en av hans absolut bästa låtar med titeln Jag får liksom ingen ordning på mitt liv. Och så upptäcker jag mig själv på eftermiddagen när jag går där i Rosenbads korridorer och så nynnar jag på just den. Och så tänkte jag, vilken tur att jag nu inte går på Drottninggatan. Det hade väl varit sådär. Det är alltså precis 50 år sedan Olof Palme klev upp här första gången. 50 år. Och Lisbeth Palme berättade att anledningen till att det blev så, det var att Olof Palme hade bestämt sig för att Tage Erlander, som då skulle göra sin sista valrörelse, han skulle få den absolut bästa valrörelsen som man kunde tänka sig. Och så säger han till Lisbeth att ja, innan jag lämnar den här så ska jag hålla ett tal här också. Här börjar valturnén. Kommer ni ihåg hur det valet gick? Det gick alldeles, alldeles strålande. Och Tage Erlander fick en väldigt, väldigt fin valrörelse. Vi alla har en stund på jorden. Och vi bestämmer själva vad vi vill göra av den stunden. Utanför mitt arbetsrum på Rosenbad så hänger ett fotografi bland annat av den liberale statsministern Nils Edén och hans regering. Vid slutet av 1918 så stod den regeringen vid sitt livs stora beslut. Europa låg i ruiner. I Sverige härjade fattigdom, hög inflation. Tiotusentals människor dog i spanska sjukan. I det läget ska Edén och hans regering försöka svara på folkets krav om en allmän och lika rösträtt. Men Edén är orolig att det här förslaget ska falla och därmed också att extremistiska grupper ska ta till våld. Och då sägs det att han vände sig till en av sina socialdemokratiska ministrar, nämligen Werner Rydén. Och så säger han, om allt går sönder så kastas landet bara ut i större äventyr. Då svarade Rydén, det går inte sönder om vi håller ihop. Och idag, idag, 100 år senare, så ser vi hur extremismen försöker mobilisera igen. Vi ser ett växande hat på nätet, och då inte bara från anonyma konton med nazisymboler eller Daesh-flaggor, utan också från människor med namn och porträtt, leende in i kameran, som på nätet räker ur sig det grövsta och mest förnedrande de kan komma på. Det här gör vårt samhälle mer sårbart, inte minst eftersom utländska krafter kan komma att utnyttja detta, den här hatiska stämningen, till att elda på konflikter och få ut falsk propaganda. Det kväver demokratin. Förra veckan kom en studie som visar att var tredje ung i Sverige avstår från att uttrycka sina politiska åsikter på nätet just i rädsla av hat. Vem kommer att vilja engagera sig i vårt samhälle? Vem kommer att vilja synas i tv? Skriva artiklar? Eller ens vilja spela fotboll? Om du riskerar att drabbas av det här avgrundsdjupa hatet, detta totala mörker. Det här går inte att bortförklara som oskyldiga överdrifter. Det är för att när extremister både från höger och vänster ger sig på folkvaldas hem och familjer, när rasister attackerar muslimska kvinnor, när fundamentalister trakasserar kristna flyktingar och judar som bär kippa, när nazister i Umeå hotar den judiska föreningen tills de tvingas stänga ner, Då känner de här förtryckarna stödet av varje hatiskt inlägg som skrivs och varje konspirationsteori som sprids. Och vänner, det kokar inom mig när jag hör att nazister är här i Visby, i Almedalen och hotar så att RFSL-ungdom inte vill åka hit, inte vill vara här. När kvinnor attackeras för att de har flagg, regnbågsflaggor. De har inte här att göra. Det här är ett demokratiforum. Och oavsett om det är befintlig lagstiftning som behöver användas bättre eller nuvarande lag behöver skärpas, ja, då ska vår regering, alla våra partier därutöver se till att göra vårt för att demokratiska samhället ska kunna försvara sig själv. Vårt land ska aldrig låta odemokratiska, antidemokratiska krafter använda vår demokrati för att förgöra den. Aldrig. Vi har ju sett hatets slutliga resultat. Vi har sett det på Drottninggatan, på Utöja. Vi har sett det i Europas och världens historia. Hedi Fried, hon överlevde både Auschwitz och Bergen-Belsen. Nu skriver Hedi Fried så här i Handbok för demokrater. Ignorera inte det som händer omkring dig nu, för jag känner igen denna början. Man ser den överallt. Inte minst i forumens kommentarsfält på internet, där avhumaniseringen av människor görs lätt och utan eftertanke. Vänj dig aldrig. Och jag vill svara framför allt som medmänniska, men också som socialdemokrat, som statsminister. Jag kommer att ta striden för en svensk demokrati som är präglad av respekt och humanitet. Allt som står vid makt i EU för att Europa aldrig igen ska falla ner i hatets mörker. Vi kommer att använda också vår röst. Vi ska använda Sveriges röst i Förenta Nationerna, i Norden, i alla internationella arenor där Sverige agerar för att försvara människans okränkbara värde. Det är vad jag vill göra med min stund på jorden. För dig, Hedi Fried, och för alla oss. Jag vet att många av er är redo att svara Hedi Fried på samma sätt. Men i Sverige så räcker det inte bara att markera mot hatet, även om alltid måste markera när vi ser att kränkningar begås. Det räcker inte bara att höja straffen, även om vi alltid ska bestraffa de som hotar och hetsar till våld mot andra. Vi behöver göra någonting mycket större. Inget barn föds att hata. Dessvärre är det någonting som man kanske lär sig under livet. Jag kan bara se till mitt eget liv. Jag blev bortlämnad som barn. Jag blev ett fosterbarn. Det hade kunnat finnas tusen sätt på vilket mitt liv hade kunnat gå fel. Jag kunde ha blivit uppgiven, bitter, arg, ensam. Men jag fick växa upp i gemenskap, i trygghet, i Iris och Ture Melanders båtsmanstorp i Ångermanland. I en familj som älskade mig och i ett samhälle som inte räknade ut mig, utan gav mig så stora möjligheter i livet. Och det ger frihet. Det gör att du känner dig jämlik med andra. Och det gör det naturligtvis så mycket svårare att hata. Så mycket lättare att vilja ge någonting tillbaks. Så därför, vänner, måste vi nu göra allt för att förstärka gemenskapen, försvara demokratin. Sverige utmanas av extremistiska krafter, men då som nu vet vi, det går inte sönder om vi håller ihop. Det är därför som jag är besjälad av att bygga ett starkare samhälle. Idag vill jag beskriva hur det ska stå vid din sida från barndom till ålderdom. När jag växte upp så jobbade min mamma extra efter passen som hemsamarit, och så cyklade hon runt där i byarna och sålde hudvårdsprodukter. Målet med det var att vi skulle få en bokhylla. Och en dag så stod den där bokhyllan i vardagsrummet. Vi barn skulle få kunskap för att kunna få jobb, hopp om en bättre framtid, men också bildning. Vi skulle bli delaktiga, ifrågasättande, empatiska medborgare med motståndskraft mot propaganda och hat. Och det är precis det som behövs nu. Min mamma visste att kunskap och bildning var makt. I ett starkt samhälle och en stark demokrati så ska den makten naturligtvis delas av alla. Och jag vet att den här strävan efter kunskap och utbildning, den finns i så många hem och i alla samhällsklasser. Och därför så går också ilskan djupt in i borgerliga led när lärare och rektorer är tvingade att sätta glädjebetyg, så höga betyg som möjligt, för så små insatser som möjligt, för att skolan ska få kunder. Eller när skolan försöker locka till sig elever med gåvor, aggressiv marknadsföring, men sen har stökiga klassrum och ett stängt skolbibliotek och till slut går i konkurs. Därför röstades den förra regeringen bort, därför att de hade satsat 19 gånger så mycket på skattesänkningar istället för att investera i skolan. Nu har vi bytt väg. Vi har investerat och vi har lagt grunden för 28 000 fler har kunnat anställas i skolor runt om i landet. Nu ska vi anställa ännu fler lärare. Fler specialpedagoger, fler speciallärare. Vi ska stärka studieron, elevhälsan och investera 6 miljarder för att lyfta de skolor som behöver mest. Och vi ska se till att de här resurserna går till barnen, inte till företagens vinster. Svensk skola klättrar äntligen uppåt nu i internationella mätningar. Och det är naturligtvis inget skäl att vila, snarare än spåra att fortsätta. Det här kommer kräva ett hårt och fantastiskt arbete av elever, av lärare, av rektorer, av föräldrar. Men den kunskap och den bildning som gjort mitt liv möjligt, som gjort vår demokrati möjlig, den ska ges till alla barn, i alla hem, i alla klasser, och vi kan göra det om vi håller ihop. Sen kommer klivet ut i vuxenlivet. Och jag har tänkt ofta på de här orden från en mor under en rättegång. Jag citerar: "En del av mig är borta. Den glädje jag kände är borta." Jag känner så många ungdomar i Rissne som fortfarande kommer fram till mig. Hur kunde de vara så grymma och så kallblodiga? Han blev mördad av folk som han trodde var hans vänner. Hennes son är död. Och hennes andra son, han berättar så här: "Jag har i många år jobbat med att hjälpa unga ut ur kriminaliteten, men jag kunde inte nå ut till min bror. Det är mitt största nederlag som jag tvingas leva med resten av mitt liv." Att se till att unga hamnar rätt i livet, det är väl den viktigaste och kanske samhällets svåraste uppgift. Skolan spelar en avgörande roll. Men också hur våra unga mår, hur de bor, hur de kan leva sina liv och hur snabbt rättssamhället agerar om de börjar begå brott. Och därför behöver vi göra ett antal satsningar. Det är därför vi vill göra en stor satsning på ungas psykiska hälsa. Vi genomför 2000-talets hittills största byggprogram för att bekämpa bostadsbristen, bekämpa trångboddhet. Vi riktar samhällets samlade styrka mot hedersförtrycket, mot extremism, mot diskriminering, så att unga kvinnor och män kan leva som de vill, älska vem de vill, klä sig som de vill, röra sig där de vill, rakryggade, självklara, stolta. Och vi genomför den största ekonomiska satsningen på polisen på 20 år. Vi fördubblar utbildningsplatserna. Vi förbättrar arbetsvillkoren med målet att nå 10 000 fler polisanställda till 2024. Polisen ska alltid vara starkare än gängen. Det kommer från tid till annan att vara mer eller mindre tufft att växa upp. Så kommer det alltid att vara. Att finna sin plats i livet. Men i varje steg där ska samhället finnas vid din sida. Ett samhälle som säger, du är inte ensam. Vi är med. Vi håller ihop. Det viktigaste av allt är att få ett tryggt och stimulerande jobb. Jag växte upp i Ångermanland, i Sunnersta och i Örnsköldsvik. Och hur mycket en vill hävda det så är det kanske inte världsmetropoler. Men det är hemma. Det är hemma. Och i min uppväxt så fick jag se öppna dörrar framför mig. Dörrar till ett bättre liv. Om det så kom som en ganska enkel skepnad, som en kurs i svetsning på AMU-center i Kramfors. Nu har jag rest hit till Visby. Jag började i Bräcke, åkte till Hammarstrand, varit i Mora, i Borlänge, i Avesta, Mariestad, Vara, Falköping, Vimmerby, Västervik. Det var liksom inte kortaste vägen hit. Men det var värt varenda kilometer. Därför att mitt kontor må ju vara i Stockholm, jag är statsminister i Sverige. Och den frustration som jag möter ofta både i närorten, förorten och landsorten, det är ju folk som älskar sin landsbygd lika mycket som jag älskar min och ni älskar er. Som ser potentialen men som känner hur kraften hålls tillbaks. Det är dörrar som är stängda. Så låt oss öppna dem. Låt oss ge alla möjlighet att plugga vidare. Lära genom hela livet. Genom att fortsätta bygga ut kunskapslyftet så att det når upp till 100 000 utbildningsplatser runt om i vårt land. Låt oss ge företagen riktig tillgång till utvecklingskapital så att de kan leda klimatomställningen och sälja sina lösningar på globala marknader. Låt oss säkra mackar, affärer, servicekontor för statlig service runt om i landet, rusta upp vägar, kollektivtrafiken, bygga ut bredband, mobiltelefoni. Låt oss säga det till er, ni som vill vara med och lyfta er hembygd. Vi är med er. Vi håller ihop. Just nu så upplever jag också lite av en déjà vu. Valrörelsen 2014 så gick vi till val bland annat på att attackera ungdomsarbetslösheten på riktigt. Bland annat genom att kräva att unga måste utbilda sig. Det krävs nu mer eller mindre en gymnasieexamen för att ha en möjlighet på arbetsmarknaden. Samtidigt sa vi ska garantera alla arbetslösa ungdomar just en utbildning eller en praktik eller ett jobb eller en kombination senast inom 90 dagar. Det var SSU som drev fram 90 dagar. Vi i partistyrelsen hade fått för oss att det skulle vara 120 dagar. SSU sa, nej, det ska vara 90 dagar. Gabriel Wikström och SSUs ordförande och drev på oss att kunna säga på kongressen: ni har rätt, SSU, det ska vara 90 dagar. Men vilken kritik vi fick från de andra. Åh, så naivt. Åh, så svårt. Åh, så dyrt. Den enda lösningen de kunde komma på, det var att sänka lönerna. Och Folkpartiet, de föreslog att de unga skulle ha halva lönen av de vuxnas. Inte så konstigt att de fick byta namn. Nu är den här 90-dagarsgarantin, den är verklighet. Den är verklighet i hela landet och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 16 år. Så visst är det möjligt att bekämpa arbetslöshet utan att sänka löner. Och då är det också möjligt att bekämpa arbetslöshet bland utrikesfödda på precis samma sätt. Vi vill införa en språkplikt. Det gör det obligatoriskt att delta i språkträning för den som lever på försörjningsstöd och som behöver språket svenskan för att bli anställningsbar. Men med de höga kraven, och det är det här som är det sossiga, så kommer också rejält med möjligheter. En modern, individanpassad svenskutbildning. Det gedigna utbildningar till yrken där det råder brist på arbetskraft. En enkel tillgång till praktik, introduktionsjobb, extra tjänster i välfärden. Och hur ska väl förslagen om sänkta löner, otrygga anställningar eller skyhöga marknadshyror någonsin tända någons hopp? Det är inte förslag för människor, det är förslag för mediegenomslag. Arbetslösheten kan bekämpas och ska bekämpas. Människors liv kan förändras, förbättras genom höga krav, stora möjligheter. Det är möjligt om vi håller ihop. Från barndom till ålderdom så kommer stunder då vi behöver hjälp och hjälpa varann. Daniel Lehto, han har gjort en bilderbok till sin dotter Julia om sitt jobb som undersköterska. Och där ritar han och förklarar, det är handsprit och det är insulinpennor. Men mitt i boken så har han gjort en väldigt skarp ruta med en rubrik, det som är viktigt. Och så skriver han så här: men allt det där som vi har berättat om tidigare, det är bara saker som används i jobbet. Det riktiga jobbet är inte att ge skeda med mat eller lägga någon för kvällen. Det riktiga jobbet är att ta hand om människor så att de känner sig må bra och trivas. Det är som att vara en extra arm om du inte längre kan använda din egen arm. Eller att vara dina ben om du inte längre kan använda dina egna. Det riktiga jobbet är med människorna. Och inom vården så finns det så många som gör så mycket för oss. Och då pratar inte bara om i livets svåra stunder. Också i vardagens lite mer grå. Axeloperation och influensor. Och till och med i de lyckligaste stunderna när en familj växer. Eller när ens älskade får krafterna tillbaka efter en svår sjukdom. Det är den personalen som gör att svensk sjukvård rankas som en av världens allra främsta, och de förtjänar vår största respekt. Men de förtjänar framför allt att få de resurser, de kollegor och de goda arbetsvillkor som de behöver. Därför har vi hittills under den här mandatperioden investerat 13 miljarder i svensk sjukvård och kunnat se till att vi har 13 000 fler anställda i svensk hälso- och sjukvård. Nu vill vi fortsätta korta köerna, inte minst i cancervården. Vi ska öppna fler vårdcentraler, vi ska se att vårdcentralerna har mer öppettider. Vi ska köpa in fler ambulanser, fler ambulanshelikoptrar. Och för att göra detta möjligt så vill vi anställa ytterligare 14 000 människor i vår svenska sjukvård de kommande 4 åren. Det är människor som hjälper människor, som i all oro, förväntan, lycka eller sorg visar att vi är ett land där vi bryr oss om varann och tar hand om varann. Vi håller ihop. Så landets pensionärer, de hjältar som har gjort det möjligt att vi faktiskt lever de goda liv som vi gör. Visst finns det sjukdomar och krämpor, men det är många av pensionärerna nu som totalt raderar ut den gamla bilden av pensionärer som skröpliga och svaga. De är krutpaket. Är det då inte en skam att man då inte ska ha råd och måste tacka nej när vännerna vill gå på hockey eller på teater eller vad man vill göra? Eller man får svara barnbarnen, nej, mormor och morfar kan inte komma nästa vecka därför att man inte har råd. Vi får se en annan gång. Vårt samhälle ska aldrig acceptera fattigpensionärer som något faktum. Och det är därför som vi har höjt de ekonomiska stöden. Steg för steg avskaffar vi den fullständigt ologiska, omoraliska skillnaden i beskattning mellan pension och lön. Och tillsammans med den ekonomiska utvecklingen i landet så har det gjort att pensionärer nu i genomsnitt får över 13 000 kronor mer per år. Men vi ska gå vidare! Vi vill gå vidare. Vi ska höja garantipensionen och bostadstillägget för de som har det allra tuffast. Vi ska höja pensionerna så att ni som har slitit ett helt yrkesliv får uppemot 5 000 kronor mer i plånboken varje år. Och ändå, vi kan lappa och laga hur mycket som helst. Men ska pensionerna stärkas långsiktigt och rejält, då måste vi orka också ta de svåra och tuffa besluten. Om ingenting görs så kommer många blivande pensionärer att riskera att få bara hälften av sin slutlön i pension. Det blir naturligtvis en ekonomisk chock, värre än för dem som nu tvingas bli arbetslösa och få gå på arbetslöshetsersättning. Därför går vi nu till val på att höja inbetalningarna till pensionssystemet så att den samlade pensionen för vanliga löntagare ska bli minst 70% av slutlönen. 70%. Och det innebär att då säger man ja när vännerna vill gå på hockey eller teater. Då kan man säga ja och åka till barnbarna och krama om dem när de vill det. Så när vi håller ihop då kan vi ge varandra en ekonomisk trygghet så att ålderdomen inte är detsamma som fattigdom utan ålderdomen är trygghet och frihet. Det är socialdemokratisk politik. Och vi har råd. Vi har råd. I förra veckan så kom en artikel i Dagens Industri. De gillar mig. Med rubriken Statens lador svämmar över. Och så kritiserar man regeringen för att svenska staten har för mycket pengar. Och jag kan säga så här, den kritiken kan jag faktiskt ta. Det är helt okej. Nu är det inte regeringens utan det är hela folkets pengar. Det är hela folkets förtjänst att vi har den här situationen. Vi har nu stora överskott och vi har också den lägsta statsskulden på 41 år. Det beror på att 300 000 fler människor är i arbete jämfört när vi tillträdde. Vi har den högsta andelen arbete som någonsin har uppmätts i något EU-land. Och då är det ni. Det är ni. Det är ni som har pluggat, det är ni som har jobbat, det är ni som har slitit, det är ni som har gjort det. Det är ni som kan göra att vi nu kan investera i pensionerna, i sjukvården, i polisen, i skolan. Det är ni som har gjort denna samhällsförändring möjlig. Men då måste vi också orka prioritera. Jag antar att Moderaterna också ser otrygghet och splittringen i samhället. Men när det kommer till lösningar, då vill de återigen ta nästan alla nya resurser som svenska folket har jobbat ihop. Och så ska man ge dem till skattesänkningar som ger mest till de som har mest. De talar rätt sällan om det. Det kan vara för att det är lite pinsamt. Vad de pratar om egentligen är att omfördela från fattig till rik. Det är det som vi skulle läst Robin Hood baklänges. Det är ingen bra story. I bästa fall är det bevara status quo i ett läge då Sverige faktiskt behöver samhällsförändring som allra mest. Och som de gärna påpekar själva så ser vi samma behov av en fortsatt hållbar migrationspolitik. Vi är också överens om rejäla tag emot brotten, inte minst den organiserade brottsligheten. Men jag vill inte ge mest till de som redan har mest. Och därför så kan jag säga ärligt till de som har allra mest i vårt samhälle. Nu får ni stå tillbaks. Nu är det vanligt folkstyr. Jag vill satsa på pensionärerna. Anställa fler lärare. Fler undersköterskor. Fler poliser. Jag vill genomföra det största trygghetsprogrammet i modern tid i Sverige. Därför att då bygger vi upp den gemenskap som pressar tillbaks polariseringen. Pressar tillbaks hatet. Och där går den avgörande skillnaden i svensk politik. Och det är därför som det här valet blir en folkomröstning om svensk välfärd. Därför att de pengar som ni har jobbat ihop, de ska inte bli större förmögenheter för några få. De ska gå till ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige för oss alla. Det är det som är meningen. Och tveka inte på vilken sida Sverigedemokraterna står på i den här konflikten. Deras hyckleri är dubbelt. De talar så gärna om splittringen i samhället. Svenska mästare i problemformulering. Samtidigt så bevisas det gång på gång att de gör ju allt för att elda på det här hatet på nätet för att splittra oss ännu mer. Och samtidigt så försöker de vara mer moderater än moderaterna själva. Det ska bli lättare att avskeda människor. Man ska ha skattesänkningar som ger 13 gånger mer till de som tjänar mest jämfört med de som tjänar minst. Ja, då får man ännu större klyftor att tala om. Får man ännu mer orättvisor som man kan skylla på minoriteter. Och så får de ännu mer grogrund att elda på hatet. Det är hycklande, det är cyniskt och det måste berättas gång på gång. Så kära åhörare, det är dags för oss alla att välja vilken sida av historien vi vill stå på. Glöm aldrig att demokratins genombrott i Sverige, det var inte bara resultatet av politiska beslut, av Edén och Rydén och andra. Det var hundratusentals kvinnor och män som slet för sin rösträtt i decennier. Under åren efter detta så var det en situation där svensk politik saknade tydliga majoriteter. Politiken var fruktansvärt polariserad. Vi hade en blind nationalism som härjade i Europa. Vi hade starka krafter som mobiliserade mot internationellt samarbete, mot frihandel. Ja, det är inte så svårt att se likheterna med idag. Men svenska arbetare och tjänstemän klev fram. Socialdemokrater, frisinnade och liberala krafter, de valde att inte ge makten till folk som spred hat och konspirationsteorier. Inte ge makten till de som ställer folk mot folk. De höll ihop landet och tillsammans så utvecklade de och byggde ett Sverige som kom att slå världen med häpnad. Nu behöver vi göra det igen. Jag vill gärna citera Robert Kennedy, vad han sa när han talade om hatet i USA 1968, bara 2 månader innan han mördades, så sa Robert Kennedy så här: våra liv på den här planeten är för korta och arbetet att genomföras för stort för att låta den här mentaliteten leva kvar i vårt land. Självklart kan vi inte utrota den med en reform eller en resolution. Men kanske kan vi komma ihåg, om bara för en kort tid, att de som lever med oss är våra bröder. Att de delar med oss ett kort ögonblick av liv. Att de söker precis som vi, inget annat än att leva sina liv med mening och lycka. Då kan vi åtminstone lära oss att se dem runt omkring oss som våra medmänniskor. Och nog kan vi jobba lite hårdare för att läka såren mellan oss och i våra hjärtan återigen bli bröder och landsmän. Så fatta vi måste alla fatta vårt eget beslut och axla vårt ansvar och välja att stå på rätt sida av historien. Så när du ser tillbaks på ditt liv och kanske sitter där med barnbarnen i knät, då kan du se dem i ögonen och säga: jag var med. I en tid av polarisering och extremism stod jag upp för gemenskapen och demokratin. Jag ägnade min stund på jorden till att lämna över ett starkare samhälle till er som jag älskar. Vi gjorde det tillsammans. Vi höll ihop. Tack.